Fullt. Idag är det lite speciellt avsnitt, eller hur Elin?
Ja, det är det.
För att
berätta varför.
Ja, vi har fått in en önskan om att ha ett tema som vi har bifallit.
Ja, och vad är temat?
Temat är fasaden.
Mm, spännande.
Och, ja.
Det är första gången vi pratar om någonting som vi inte har valt själva.
Mm-hmm.
Och jag tycker att... Ja, just spännande ordet jag precis använde. Spännande att se hur det blir.
Ja, det tycker jag med.
Men jag tycker att det var ett väldigt bra tema och jag är glad att vi fick det. Så ja. Jag vill uppmuntra andra att också komma med förslag på vad vi ska prata om.
Jag med. Jag tycker det är jättekul. Inte som att vi får slut på ämnen, men det är alltid kul med nya vinklar.
Eller ja, precis. Säga, och, nya och om idéer. Vi maler saker som vi tycker är intressanta och ingen annan riktigt vill lyssna på det så är det ju ingen idé.
Ja, det är himla trist. Så kul, tack för förslag.
Mm. Och nu börjar vi med fasaden.
Ja.
Får jag börja säga lite vad jag tänker? Mm. Jag tänker att många instinktivt tänker att fasad är en dålig grej. Eller fasad är någonting man har och det är en dålig grej. Och det ultimata är att inte ha någon fasad.
Mm.
Och jag vill säga att det är fel.
Okej.
Okay. Mm. Jag tänker att det mer handlar om... vilken slags fasad vi vill ha. För att allting vi väljer att visa är en fasad. Det går inte att vara brutalt ärlig hela tiden. För att jag är allt det här. Jag är jättemycket olika saker. Och i varje given situation så kan jag inte låta allt det komma fram. Och att det är naturligt och sunt att säga. Men är det här... Som till exempel, nu är hjärtat fullt. Så nu låter jag min analytiska sida komma fram. Men och då är ju det en fasad jag skapar. Då kanske jag framstår som analytisk och inte så, vad är jag mer, skojig.
Jag känns så sant. Men ja, skojig. Men jag tycker att, ja, det är fasaden. Men det är också lite så här olika roller man tar. Är det en fasad då eller är det en roll? Alltså det är också lite kul, tycker jag.
Är det det? Ja. Fasad och roll.
Ja, det kanske går in i varandra lite. Men att man kan välja att spela en viss roll. Och att, okay. Att det inte kan... nödvändigtvis... handlar om att visa fram något fake. Men fasaden inte, behöver inte handla om att visa upp något fake heller.
Ja, men kanske att roller är mer ärligt. Och fasad är när man låtsas att rollen är sitt rätta jag.
Kanske.
Men att man är ärlig med att det här är en del av mig. För jag tänker också det att det handlar mycket om... när man pratar om det här med fasad. Att släppa på sin fasad.
Mm.
Så... så handlar det någonstans om att hitta sitt äkta jag.
Ja.
Jag menar så här, gå till det naturliga. Och jag vill hävda att det finns inget äkta jag.
Nej,
eller bara sköta med mitt äkta jag. Liksom. Jag utan all påverkan utifrån. Det finns inte.
Ja. Men jag tänker ofta så här, mitt äkta jag när jag är ensam. Åh, jag önskar att folk kunde känna mig när jag är ensam.
Mm.
Alltså, men det är inte så ju. För att när jag är någon annan så är ju inte jag ensam.
Man är ju alltid någon i relation till den man är precis. Med. Och att folk plockar fram olika saker.
Ja, men det är väl en så här postmodernistisk teori att jag i dina ögon så... Jag har läst om det här. Nej, jag kan redovisa för detta.
Konstruktivism att man blir någon hela tiden.
Precis.
Tack. Ja, man konstruerar sitt jag. Inte att man liksom... Det går inte att återgå till något ursprungligt. För det finns inget ursprungligt. Nej, eller det var när jag föddes liksom. Då var jag... Ja, jag vet inte.
Oj, vi kan kanske prata om identiteten någon gång. Det känns som att... identitetskris här. Men, okay,
men ska vi bryta den funderingen? Mm. Jag vill bara flika in... Jag har ett favoritcitat som låter så här: every outfit is a costume. Alltså att allting är en utklädnad. Och jag läser genusvetenskap i höst och där pratar vi mycket om det liksom. Ja, men just i det när det handlar om postmodernism, poststrukturalism, att allting är en roll, allting är någonting vi klär på oss. Och i så fall att fasaden är när jag skapar en bild av mig själv som jag inte riktigt kan leva upp till. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår vad du menar.
Att det blir ett glapp mellan den Elin jag tänker att jag borde vara eller vill vara och det jag faktiskt är.
Mm. Man har en sorts självbild.
Och det, ja, och det som inte stämmer överens med verkligheten. Och att jag då ständigt blir besviken när jag får syn på mig själv utifrån.
Ja. Men tycker du det är något att sträva efter, att försöka lära känna sig själv så att man inte strävar efter... att, eller att man inte tror att man är någon annan än man är.
Mm, absolut. Och vi pratade om förnöjsamhet i förra programmet.
Ja, just det.
Det skulle vi också kunna dra in i det här. Ja. Att jag tror det handlar mycket om det, att bara nöja sig.
Ja, men precis. Var medveten om ens.
Så olika roller är bra, men när det blir det här glappet är det
roligt. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, i förra programmet pratade vi också om så här att man visar upp en sida av sig själv på internet till exempel. På bloggar och Instagram och Twitter, som är den bilden som jag vill visa upp av mig själv.
Mm.
Det kanske handlar om att jag vill visa upp att jag har ett väldigt lyckligt liv eller väldigt aktivt liv.
Mm. Att jag har jättemycket vänner.
Ja, men till exempel. Att jag alltid är snyggklädd.
Och alla mina kompisar är också snyggklädda.
Ja, och jag tänker att det är så mycket snack om det så här. Jag läser så mycket modebloggar, kan jag känna nu. Och att där är det mycket snack om att vissa visar upp en väldigt så här perfekt och polerad sida av sig själv.
Mm. Vill du ge något exempel?
Ja, men kanske Elsa Billgren. Jag vet, det är svårt när folk inte läser, men Elsa Billgren och Bara Klara till exempel har vi två. Som har ofta anklagats för att visa upp en väldigt så här bra sida av sig själva. Och jag tycker att det är problematiskt att man anklagar dem för det. Mm. För att jag tycker folk har ju rätt, som du säger, att visa upp den sidan av sig själv.
Mm.
Alltså de är ju också väldigt ärliga med att det här är den sidan jag visar upp.
Mm.
Så de hymlar inte med att de är medvetna om det.
Nej.
Och det tycker jag är helt okej, även om jag tycker det blir ganska ointressant att läsa.
Mm. Allt som är onyanserat är väl ganska ointressant.
Ja, men precis. Men jag tycker också det är intressant, utan att kritisera dem kanske, så tycker jag det är en intressant diskussion att varför vill man visa upp den sidan av sig själv. Och jag tänker ofta så här också med manligt och kvinnligt kanske, att har inte kvinnor en större press på sig att visa upp en lyckad och ofta vacker sida, om man säger. För det här handlar mycket om skönhet, alltså min egen skönhet eller inredning.
Precis, mitt hem.
Eller min kille eller så här. Ja, men mycket sånt där.
Absolut.
Och det kan jag tycka är problematiskt, att det finns att många strävar efter den här lyckliga fasaden. Ändå. Att det är någon sorts tävling i lycka. Och att, men inte bara lycka på det sättet, utan också kanske aktivism eller något annat. Eller intelligens.
Att man identifierar sig, att man är den bilden man har skapat av sig själv. Tror att män är mer befriade från det?
Kanske från det här skönhetsidealet, ja. Att det ska vara vackert. Ja, men jag tror på något sätt att de är mer fria att vara ärliga med vem de är.
Ja.
Eller, jag kanske är helt fel ute. Det är
alltså, jag vill dels hålla med dig, men samtidigt...
Ja, men...
Varför skulle det vara så?
Nej, men för jag funderar också på det. Jag kanske var fel här.
Jo, men för jag tänker att kvinnor generellt har liksom blivit pålagda en känsla av att behöva prestera för att... Eller så här, kvinnor är det de presterar och män är det de är. Och, och att prestationen kan vara att så här, ta den perfekta Instagram-bilden på sitt hem.
Mm. Medan killar inte har det. De kan ha ett stökigt hem utan att det är så viktigt. Kvinnor blir mer påhoppade kanske när de visar upp negativa sidor också.
Mm. Men också positiva, för som du säger, både Elsa Billgren och Bara Klara har tagit mycket skit för att de har visat upp den här polerade ytan.
Ja.
Det är svårt, hur man än gör man fel.
Ja, och jag tänker också så här mycket på vårt, om jag får så här visa upp olika sidor. I vårt program har vi ofta visat upp sidor av oss själva, tror jag, som har varit ganska, som jag har hållit dolda i andra sammanhang.
Mm. Visst var det var en vän till oss som sa, kom inte ihåg, att det var brutalt ärligt.
Ja,
eller?
Det var det.
Ja.
Och
jag fattade inte om det var positivt eller något.
för jag tycker nog det känns väldigt positivt, för att, ja, men jag tror att till exempel när vi pratar om ensamhet. Och det sa väl då också att det får folk att slappna av. Liksom, att, men, och jag vet ju att när andra är ärliga med sina dåliga sidor, att de har stökigt och dammigt. Eller att en sån enkel grej. Eller att de mår dåligt ibland. Att det får mig att slappna av. Och får mig att känna mig som en tryggare människa på något sätt. Eller en mer nöjd människa. Och
därför, när du hör om andras tryckligare fasader.
Därför tycker jag ju att det är bra det vi försöker göra. Och det var väl vårt syfte liksom, att berätta om saker som inte vi pratar om så mycket annars. Att visa upp att jag är ensam ibland och jag tycker det är jobbigt. Mm. Eller att jag har problem med att få vänner. Men sådana saker som jag har sagt.
Jag tycker att det är skönt för min egen del också. För jag underminerar min egen vilja att täcka upp för mig själv. För jag, som det här med ensamhet till exempel. Jag har länge känt att jag vill täcka upp för mig själv. Och låtsas som att nej, men jag är inte alls ensam. Jag känner mig aldrig ensam. Jag har ju jättemycket kompisar. Och att genom att säga i en podd. Jag känner mig jätteofta ensam. Då kan jag liksom, jag kan inte hymla med det.
Nej, precis. Och jag har nog blivit mer öppen att prata om det på andra ställen också. Och faktiskt säga, känna, nej, men så här är det. Och det har varit väldigt skönt för mig. Jag hoppas att det har varit bra för andra också. Men och, samtidigt så är det ju, vi väljer ju väldigt mycket vad vi vill säga. Och
jag, det här är ju under väldigt kontrollerade
former. Precis, samtidigt som jag kanske ibland pressar mig själv att säga saker i det här programmet som jag inte skulle göra annars. Men jag är ju relativt medveten om att vad jag gör.
Liksom. Eller hur? Och det är en väldigt trygg miljö också, tänker jag. Ja. Så här, det är bara du och jag som sitter här. Och konsekvenserna av vad vi säger kommer ju inte förrän långt senare.
Nej, precis.
Eftersom programmen läggs ofta liksom långt efter att vi har spelat in dem.
Och det är ju en väldigt skillnad från när jag har brutit upp och börjat grina inför folk. Liksom. För då har jag ju, då har jag på något sätt det här, min vilja att visa upp det perfekta livet krossats utan att jag har kunnat göra något åt det. Eller liksom, utan att jag har kontrollerat det. Och det är väldigt, väldigt jobbigt.
Ja, precis. Det är ju väldigt, väldigt jobbigt. Jag hade ett sånt moment häromdagen då jag så här bröt ihop inför några vänner som jag visserligen litar på. Men det är ju någon slags, jag tänker att det är någon slags uttryck för att man litar på personerna man kan bryta ihop inför. Men också att det gör att man kommer närmare varandra. Det pratade vi också lite om i förra programmet. Det här med att visa upp sina svagheter. Och att det händer någonting med vår relation när jag vågar visa mig svag inför en annan människa. Verkligen. Och ja, men som du sa innan, liksom att det handlar om att det är skönt för den andra att se att andra har brottats med samma saker som man själv. Ja. Men också så här, okej, nu har jag varit ärlig med det här, nu kan jag aldrig mer ljuga inför dig om det här.
Det tror jag är positivt.
Sen har vi ju funderat på det här, att det också är läge att välja på när man släpper på fasaden och inför vem. Du gav ett exempel att om man som lärare släpper på sin fasad och bryter ihop och gråter inför sina elever till exempel, så kan det bli en väldigt obehaglig situation för att eleverna inte kan hantera då att en auktoritär eller så här, en lärare som på något sätt ska vara ansvarig för dem bryter ihop och gråter.
Ja.
Och att barnen inte kan bära det. Jag tänkte på samma sak som när föräldrar gråter. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att se mina föräldrar gråta när jag var liten. För att så här, de som alltid ska vara starka. Liksom. Samtidigt måste jag säga nu när jag pratar om det så märker jag att jag tycker nog att det finns en poäng i det också. Att barnen inser att föräldrar kan inte bära allt.
Ja. Men det är verkligen en balansgång där, tänker jag. Men att man ändå måste, men särskilt när det handlar om människor som är i beroendeställning på något sätt. Att man måste vara lyhörd och... jag kan inte lägga, jag har varit ungdomsledare och barnledare i församlingen och så här, att jag kan inte lägga min olycka på dem som jag det är inte så att jag måste vara stark inför dem jämt, men jag kan inte lägga all världens olycka.
Nej, men precis, för men sen kan behöver bära det.
Sen behöver jag inte heller ljuga om att jag är lycklig liksom. Nej, det är det handlar om.
Nej. Men det är också skillnad på att säga så här, jag är inte alltid lycklig när man säger det inför barn och så här, i detalj gå in på vad det man bär på. Det kanske man kan ta med en kollega då.
Någon som är lite gammal. Det tycker jag också är viktigt att ha med sig.
Ja, men precis. Men också lite det här, tänker jag så här, kasta inte pärlor för svin. Att det finns en viss med att vara restriktiv med att berätta känsliga saker. För att man får välja vilka vänner man gör det för. För att folk är olika bra på att ta det också.
Ja, verkligen.
Och lite när man känner sina vänner så vet man ju vilka som brukar så här, hantera det man säger bra. Och vilka som inte kan hantera det och bara släpper
det. Så det är ju som sagt helt en balansgång. Men vi måste välja när vi berättar vad, tänker jag. Man kan inte alltid dela allt med alla. Vi kan ju inte berätta allt för alla liksom. Och det är ju ganska självklart, tänker jag. Och jag har känt i mitt liv så här också att jag mådde ganska dåligt i våras. Och jag bestämde verkligen för så här att jag vill vara ärlig med detta. För det har inte jag kunnat vara innan. Och berätta för mina vänner att jag hade flyttat en ny stad. Och det här har jag ju pratat om förut också. Men att jag känner mig väldigt ensam så här. Och att jag försökte vara ärlig med mina vänner med detta. Och att det var bra. Men också att det var oerhört, oerhört jobbigt. För att det kom liksom inget bra av det heller på sätt och vis. Det kanske kom något bra av det för mig själv. Men i relationerna blev det inte bättre på något sätt att... Jag tänker att man ofta uppmuntras till att visa mer av sina dåliga sidor eller sina olyckliga sidor. Eller vara ärlig på något sätt med det som tynger en. Men att om man väljer att säga det till en människa att vara det, så måste man också kunna handskas med det bra.
Att den personen som tar emot det måste
handskas med det. Ja, precis. Om jag uppmuntrar dig att ja, men du får vara ärlig med mig. Mm. Du får ringa mig mitt i natten. Eller whatever liksom. Mm. Så måste jag kunna handskas med det också.
Precis.
Och inte bara skriva bort det. Eller jag har inte tid för det nu. Ja. Utan att det måste finnas ja, men någon sorts öppenhet.
Mm.
Och jo, men vad tänkte jag säga? Jo, men också det här, det var också jobbigt med när jag försökt vara ärlig, att jag blev den olyckliga för mina vänner. Och det var också oerhört jobbigt att jag identifierar mig själv som den som var olycklig. Och jag upplevde, och det är inte säkert att det var så, men att jag upplevde att de också identifierade mig med någon som var olycklig.
Mm.
Jämt. Och det var också jättejobbigt, för då kunde inte jag komma ur den här rollen.
Mm.
Och då insåg jag väldigt starkt att, ja men då hade jag till exempel, jag gick en kurs. Och när jag kom på ett seminarium med de som jag inte kände så mycket, som jag inte hade anförtrott min olycka till. Då var det ganska skönt, det var som en lättnad att få.
För då där blev du inte stämplad som en olycklig. Precis.
Och det handlar inte om att visa upp någon sorts lyckligare fasad. För det var inte som att jag ljög för dem och sa att jag var lycklig, men jag slapp.
Men det var ju också en del av dig då,
ja, precis. Jag. Som jag fick lyfta fram.
Ja. Jag känner igen mig i det där. Jag hade också en period då jag så bestämde mig för att vara brutalt ärlig med hur jag mådde. Eller snarare liksom de gånger jag inte mådde bra. Och det blev som någon slags självuppfyllande profetia. För jag upplevde att då blev jag den olyckliga, precis som du säger, bland mina vänner. Och då blev det liksom bara värre för att så här,
verkligen.
Jag blev min olycka fast den här du, ja men den här glädjen som du säger att du kan visa på seminariet, den finns ju också
inom oss. Så det är inte så lätt som att tänker jag bara uppmuntra alla. Man måste ha en sorts, men det är liksom i livet alltid så här balans, fingertoppskänsla,
ja, men whatever. Det finns ju någon slags uppfattning om att det är det sorgliga och ens olycka som är det ärliga, men min glädje är lika ärlig.
Ja, men precis.
Man måste alltid väga in det. Och det var någonting jag tänkte säga förut som jag kanske har glömt bort nu.
Nej, men jag vet inte.
På tal om... jo, men det här med att, att folk inte kan handskas med att man är ärlig med sin olycka. Jag kan tänka att det handlar också om att man inte är van att dela med det. För att folk så sällan delar.
Mm.
Och då kanske det kan vara lättvindigt att säga att du kan ringa mig när som helst. Men när man väl ringer så och den här personen som svarar ställs liksom ögon mot ögon med olyckan, så slår det båda parter att okej, men det här är inget vi kan. Liksom.
Men det är sant.
Ja.
Men sen, okay, och
man kanske måste öva sig.
Ja. Men om jag får också vara lite självrannsakan, det håller jag verkligen med om.
Ja.
Så är det väl också att jag, när jag berättade om olycka, förväntade mig stordåd liksom. Ja. Och det kunde jag inte heller göra, att jag förväntade mig att människor skulle hjälpa mig ur situationen. Ja. Det gjorde de inte.
Nej, men precis.
Och det kanske de inte hade kraft att göra heller, så jag la en börda på dem.
Och det kanske inte någonsin är meningen att det är någon annan som ska lyfta en.
Nej, precis. Men alltså, det är också, ligger också i personen som väljer att berätta. Men ja, det var bara en liten tanke.
Ja, men på tal om det här med att liksom... Jag är min sorg, jag är min glädje, jag är min vrede, jag är allt jag gillar att göra. Ja, för att applicera det här på ett dagsaktuellt fenomen, jag tänker på de här korta Twitter...
Ja, 140 tecken.
140 tecken, vem är jag på 140 tecken? Där väljer jag att lyfta fram, när jag ska skriva min punchline, beskriva mig som någon som folk vill följa på Twitter.
Ja.
Så väljer jag att lyfta fram attraktiva drag hos mig själv. Eller, men det är väl en typ av fasad. Knyter an till det här med olika roller. Men liksom, där skapar jag också mitt jag. Vem är jag? Jag är en aktivist. Jag är kreatör. Men jag känner väl kanske, om jag rannsakar mig själv, att det jag säger att jag är kanske inte riktigt stämmer överens om hur jag lägger, vad jag lägger min tid på.
Du målar upp någon sorts idealbild av dig själv.
Ja, och kanske inte alltid idealbild heller. Man kan ju vara brutalt ärlig även på 140 tecken, men just det här att man på något sätt förminskar sig själv eller förringar sig när man tvingas välja ut bara så här, de bästa bitarna eller de mest karaktäristiska bitarna.
Mm. Det är jag menar. Jag menar så verkligen vad du menar.
Det motsvarar inte riktigt hur mitt liv ser ut egentligen.
Ja. Ja, men och det du visar på Twitter, i ett annat sammanhang kan man presentera sig så här, det här är jag, väljer något annat i olika sammanhang så här, för att man spelar olika roller.
Ja, exakt.
Ja, jag vet inte.
Nej, men jag, det där är någonting som oroar mig lite för att, att om vi får för oss att vi är en punchline, för jag har varit med i andra sammanhang också när man så här, du vet, så här, snabb presentation i någon runda för att man så här, är på något slags möte av något slag. Och så använder folk typ sin Twitter punchline för att beskriva sig.
Ja.
Och jag vill hävda att det är en farlig förenkling av vem man är.
Ja, men det tror jag också.
Att det skulle lura mig sig själv.
Ja.
Så det är så här, extremt mycket annat också. Ja, det här kan vi prata om nu liksom.
Ja, det, men det är intressant i alla fall. Men jag tror mycket på, ja, men jag tror mycket på att vara ärlig med sig själv. Både med sin glädje och med sin sorg. Med vad jag är bra på, vad jag är dålig på. Alltså att våga prata mer om hur jag känner inför fler. Men som sagt så sa vi också att det kan vara svårt att tynga folk. Och man kan inte ha terapisamtal med alla liksom. Där, exakt så här känner jag idag. Och nu, så här. Men jag tror mycket på att man kan släppa på någon sorts... Jag tror att det finns någon sorts hets över att visa upp en lycklig fasad i dagens samhälle. Alltså jag vet inte, som beror på att vi kanske inte bor så nära ihop eller att vi inte ens finns. Det beror ju säkert på olika saker. Och att, att ett sätt att släppa på den här perfekta fasaden, det är inte kanske alltid att berätta hur, hur jobbigt jag har det också, utan det kan handla om så här, små saker som att jag går ut med fett hår ibland. Eller att jag på något sätt så här, medvetet misslyckas med vissa saker eller medvetet inte kontrollerar vissa saker för att inte framstå som perfekt eller oj, jag råkar snubbla nu. Och så liksom.
Precis, jag tänker att man kan begränsa sig själv av olika anledningar. Dels för att så här, det är smart att inte dela allt med alla. Och dels för att man vill framstå som lycklig och perfekt.
Att man,
man får avgöra varför man gör.
Yeah.
Varför begränsar jag mig i den här
situationen.
Men jag tror jättemycket på det du sa om att tillåta sig vara operfekt.
Yeah,
jag brukar försöka så här, lukta svett med flit ibland. för att visa att det är tillåtet.
Ja, men precis. Och ja, men framförallt kanske inte ljuga eller så här, inte överdriva, motstå frestelsen att säga saker som inte stämmer för att man verkar bra. Och det tror jag man kan undvika mer än vad jag gör i mitt liv i alla fall. Att, jag överdriver saker.
Absolut.
Framstå som bättre. Ja. Det är inte bra.
Nej, det kan vi vara överens om.
Det tycker jag. ja, men det var... Lite vad vi hade att säga. Vill du tillägga någonting?
Ja, men nu, någonstans tänker jag att att visa sina sprickor i fasaden är att visa förtroende för folk. Och att det är väldigt vackert när man får se andra sprickor.
Ja, men jag håller med. Det tycker jag med. Och det är något, och det måste ju också inse, det här med Twitter-presentation, att det går inte att presentera sig själv på 140 tecken.
Nej.
Det går inte att presentera sig helt en dag utan att...
Nej.
Att lära känna en människa är ju en livslång process.
Ja, utforska varandras sprickor.
Ja, och utforska sig själv också.
Ja. Ja, och att man möter sig själv i andra.
Ja, och så här, självinsikt når man ju.
Ja.
Efter man har levt hela livet.
ja, och inte ens då.
Ja, en insikt om ens egen styrka och svaghet. Och det skulle jag också vilja prata med om. Så här, självbild, självkänsla. Ja. Det tycker jag är jätteintressant.
Ja.
Som hör ihop lite med det här.
Ja. Men det får vi ta i ett annat program, för nu är tiden ute igen.
Så, säg gärna vad ni har tyckt om programmet som vanligt. Vi vill gärna höra era synpunkter.
Ja, vad har ni för fasader och hur hanterar ni dem? Är fasader bra eller är det dåligt? Så ses vi i kommentarsfältet och på Twitter och i verkligheten och om 2 veckor.
Ja, det gör vi.
Hej då!